Vi kliver in i ett nytt år och vi kliver in i ett nytt avsnitt. Och det här avsnittet råkar ju bli avsnitt nummer 50 faktiskt. Så under det gångna året, vi har ju hållit på ungefär i ett år med den här podden. Så vi har kommit upp i 50 avsnitt nu alltså. Vi tänkte väl att vi firar det här med att kolla tillbaka på vad vi har gjort under de 49 avsnitten som har lett oss hit, och vi ändå är uppe i avsnitt 50 här nu.
Ja, vi tänkte väl att vi kollar på vad vi har haft fel i och vad vi har haft rätt i och hur det har gått för olika spelare och sånt efter att vi har pratat om dem. Och om det är någonting särskilt anmärkningsvärt eller någonting sånt som vi har i efterhand konstaterat gällande ämnena vi har tagit upp.
Så då kör vi igång med jubileumsavsnittet nummer 50. Yes,
men vi kör väl igång då. Det här avsnittet blir ju också på samma gång en liten sån här sammanfattning av år 2022. Men om vi går tillbaka till vårt allra första avsnitt då vi började, så var jag väl egentligen inte något särskilt att säga om det, utan det var väl mer än ett introavsnitt där vi testade att få igång teknik och andra grejer och sånt och få se hur tekniken fungerar. Men om vi går in i det första riktiga avsnittet, avsnitt 2, så där hade vi väl, ja, vi pratade om afrikanska mästerskapen där, och där sa vi att vi skulle följa med Abdul Mumin, som han hette. Han hette likadant som Mumintrollen, och det tänkte vi skulle följa med eftersom är någonting av det mest kända som finns från Finland. Och hur har gått för han, Abdul Mumin, som spelar, ja, i vilket landslag var det?
Han spelade väl i Ghana som inte gjorde en bra turnering där i Afkon. De floppade ju där men tog sig sen till VM. Och nu vet jag faktiskt inte om han var med. Jag tror inte han var med ens i VM-truppen i Ghanas, utan men han flyttade i somras till Rayo Vallecano i La Liga. Och där har jag bara blivit tre matcher från start, tror jag. Kanske inte, eller tre matcher allt som allt. I alla fall har jag blivit mycket sittandes på bänken där, så han har haft ett kämpigt år sen flytten till Rayo, men ja, vi får se, han är ung ännu han, så han kanske kan åstadkomma någonting ännu, så vi får fortsätta hålla ögonen upp för Mumins karriär. Annars lite kul att du sa att avsnitt 1 tränar vi på och så hur det funkar, att tekniken funkar och sånt, träna på tekniken och få, ja, att la ett avsnitt helt enkelt, men direkt i avsnitt nummer 2 hade vi ganska stora svårigheter med just tekniken. Det var första vi spelade in på distans. Och det här programmet vi spelade in med var inte riktigt samarbetsvilligt. Så fast vi hade tränat där och trodde vi hade koll på grejerna, så minns jag att vi hade stora svårigheter redan i avsnitt 2 med tekniken. Och fick se över lite saker sen dess. Men nu har vi i alla fall hittat något som funkar hyfsat, så vi har rätt ut de problemen.
Och i avsnitt 3 så behandlar vi också lite svårigheter. Eller ja, vad ska man säga om Vasa IFKs samarbete med SJK? Det gick väl inte kanske som tänkt?
Nej, det var ju lite kontroverser där i Vasa i vintras, förra vintern. Det började vara ett år sedan det där. IFK bröt sitt samarbete med VPS som inte alls hade fungerat. Ingick ett samarbete med SJK, och nu med facit på hand så kan man väl inte påstå att det fungerar mycket bättre än samarbete med VPS i alla fall. Det har väl inte varit ett enda spelarutbyte eller någonting vad jag vet mellan IFK och SJK, så har väl sett ut ungefär exakt som samarbete med VPS, men ja, inte vet jag riktigt vad det beror på. IFK gick ju ganska bra under säsongen, så deras, ja, för deras del kanske det inte riktigt hade något behov av att byta ut spelare med SIK och så vidare. Och jag vet inte, jag talade det som att det inte fanns behov från någon sida riktigt att byta spelare på träning eller matcher. Så är väl någonting sånt det beror på. Ingen aning om jag kommer fortsätta in i nästa säsong.
Avsnitt 4 då, där har jag faktiskt inget att anmärka på. Har du, eller minns du någonting från det avsnittet vi bör nämna här?
Nej, no, vi kan ju förstås inte gå in på alla avsnitt i detalj, men jag minns att du pratade om ditt möte med Lucas Leiva och Luis Suarez på flygfältet i Manchester för det här var väl ungefär exakt 10 år sedan då. Noterbart med det är väl att Suarez här i dagarna faktiskt blev klar för Grêmio, där just Lucas Leiva spelar. Så nu har vi de två återförenade, så kanske om man åker till vad är närmaste flygfält där Grêmio håller till, så där kanske man ser dem då om de är på väg på en semester igen.
Porto Alegre.
Avsnitt 5 då, vad minns vi av det? Korpen från Odessa kallar vi, det var väl just efter att Ryssland hade invaderat Ukraina det här, så jag blev, förutom Liverpools seger i ligacupfinalen mot Chelsea, blev det mycket snack om våra favoritspelare från Ukraina genom åren. Vi pratade väl lite om sådana då. Jag minns att jag hade Anatoly Tymochuk som en av mina favoriter, men han har ju sedan dess blivit utraderat officiellt ur ukrainska fotbollshistorien. Han jobbar väl för Zenit St. Petersburg som assisterande eller någonting sånt, och han har väl inte gått ut och fördömt Rysslands krig mot Ukraina och är fortfarande verksam i Zenit St. Petersburg. Så han är ju väldigt hatad han i Ukraina för tillfället och har därför då blivit helt utraderad av ukrainska fotbollsförbundet ur deras historia. Han har inga landskamper, inga mål, ingenting, och han var väl den mest meriterade landslagsmannen eller mesta landskamparen, gjort mest landskamper för Ukraina, tror jag, eller någonting sånt, men de har raderat ut alla hans utmärkelser och landskamper ur statistiken där, för han är väldigt hatad där, så ja, man får väl själv ta bort honom som en av favoriterna då från Ukraina också.
Och i avsnitt 5 pratar vi också om Panenka-straffar och klassiska sådana, och sådana vi minns bäst, och i år har vi ju fått se en sån ytterligare på den allra största scenen i VM när Hakimi chippade in avgörande straffen för Marocko mot Spanien i VM-åttondelen. Det var ju ytterligare en Panenka-straff som kommer leva vidare i all oändlighet. Men vi går väl vidare till avsnitt 6. Vad har vi därifrån?
Ja, avsnitt 6 var väl ett specialavsnitt om de största utländska profilerna som har spelat i finsk fotboll. Vi behöver väl inte nämna så mycket om det, inte väl bara gå in och lyssna om ni inte har gjort det, så får ni vet vilka vi pratar om. Men Beto, som nyligen var klar för HIFK, pratar vi om. Det var väl därför vi gjorde avsnittet, för att han just hade blivit klar för HIFK. Samt att Taje Taivo blev klar för Salpa i division 2. Men vi kan ju konstatera att båda deras säsonger i Finland den här säsongen i alla fall. Taivo har ju flera i bagage, men den här säsongen, eller 2022-säsongen, så blev deras tid i Finland väldigt kort, men ja, åtminstone för Betos del blev väl ändå ganska färgstark, eller han var involverad i några incidenter där på planerna, och jo, väl helt okej ändå, men ja, det blev inte några långvariga perioder i finsk fotboll för dem 2022.
Och i avsnitt nummer 7 så gick vi igenom, ja, den här nyheten som kom att FC Lahti försökt rekrytera en person som skulle få igång, ja, alltså supporterrörelsen, klacken där, fansen, en supporterledare. Men ja, vi vet väl inte riktigt hur det har gått där. Vi har i alla fall inte noterat att Lahti skulle ha tagit finska läktarrörelsen med stormsteg i alla fall.
Nej, väldigt oklart hur jag gick med den saken, så vi vandra vidare till avsnitt 8. Jeremiah from Finland here, döpt vi det avsnittet till. Det var väl då Jeremia Sträng som vi har gjort ett gästavsnitt med senare. Nyligen hade blivit klar för en utlåning till forward Madison i USA. Vi gjorde väl lite narr av hans uttal på sitt eget namn där med vårt namn på avsnittet och såna grejer. Men vi spådde väl lite hur det kommer gå och såna saker. Och sant, annars pratar vi väl om lite vad vi hade varit på för live-fotboll. Det var väl finska ligakuppen kanske igång här och såna grejer. Men desto mer minns jag inte av det avsnittet.
I avsnitt nummer 9 hade vi väl med vår första gäst, vår kusin Eddie Hiekkanen. Och där pratar vi väl om stundande säsong då med Vasa IFK. Alltså fjolårets säsong då. Och han tippade väl att de skulle slut på de översta placeringarna på någon av topp 3-platserna. Och där fick han ju rätt, kan vi konstatera i efterhand.
Ja, IFK ju en bra säsong, men överlag var väl det avsnittet mest fokus på Eddies tid i USA där han spelar college-fotboll. Så det blev ett ganska intressant avsnitt och det var mycket USA-fotbollssnack här den här tiden på året. Både Jeremia till USA och Eddies tid i USA i två raka avsnitt som vi behandlar USA här då. Så det var mest fokus på den eller det ämnet i det avsnittet ändå.
Och i avsnitt 10 så hade väl VM-slutspelet lottats, eller gruppspelet hade ju lottats, så vi var ju ovana med att det var lottning i april, eller när det var mars-april någon gång. För vi, ja, eftersom VM spelades på en så konstig tid på året, men vi pratade väl då om Egyptens och Kameruns, eller Egyptens och Senegals avgörande match, eller playoff-match där då. Och konstatera att Salas Egypten missade VM, men Sadio Manes Senegal gick till VM. Och det var ju, med facit i hand, var ju väldigt dåligt för alla parter. För Sala fick ju inte spela VM för Egypten där. Och Mané missade VM för sitt Senegal. Så ingen av de två stjärnorna som vi jämförde där så fick spela VM.
Och dessutom pratar vi väl om europeiska playoffer där både Sverige och Italien tyvärr föll ut. Och jag vill minnas att vi var väldigt kritiska till VM här och konstatera att det kommer bli tidernas sämsta VM, tidernas pissigaste VM och så vidare då. Jag skulle spelas i Qatar och klagades på att bollen var ful och jag skulle spelas på vintern och sånt. Så vi var mycket missnöjda där, men vi svängde väl lite på vissa punkter sen ju närmare VM kom eller under VMs gång kan vi konstatera. Men utöver det så var jag väl här just innan de finska inhemska ligorna skulle dra igång både herr- och damserierna, så vi spådde väl lite hur jag skulle gå i dem och försöka ge våra tankar inför den stundande inhemska ligasäsongen. Det var väl inte så svårt tippat egentligen hur det skulle gå, så vi hade väl nog ganska rätt på vinnare och så vidare. Men ja, några fel hade vi väl också. Jag minns att vi tippade att VPS skulle komma överlägset sist i Veikkausliga, eller kanske inte överlägset, men vi var tämligen säkra på att det blir nedflyttning tillbaka. Men VPS gjorde en jättebra säsong som nykomling, så där hade vi åtminstone fel.
Och i det 11:e avsnittet hade vi med oss Sveriges största Villarreal-supporter och pratade om den klubben. En lite speciell klubb som inte alla har lika bra koll på som de stora jättarna. Och då var inför möte med FC Bayern i kvartsfinalen där. Och Villarreal gick ju och slog ut dem överraskande nog. Och ja, Tobias Moberg, Villarreal-supporten som också var tränare, eller är tränare i Norge, han... Vi pratade ju lite kort om det ämne också där, hans tränarkarriär. Och det gick ju bra, efter en lite trög start så tog Skade från, ja, Oslo-laget Skade i damernas division 3, tog steget upp till en högre division efter att ha gjort en stark höst. Och firade avancemang i november någon gång då.
Vi får gratulera herr Moberg och IK Skades damer då alltså. Villarreal gick faktiskt till semifinal i Champions League där de slog ut både Juventus och Bayern München, så det blev ganska aktuellt. Och var ju nära att slå vårt Liverpool där också i semifinalen, det blev ju riktigt nervöst. I returmöte åtminstone, och de höll på att vända där, men Liverpool löste till slut. Men ja, att Villarreal gick till semifinal i Champions League känns ganska bortglömt redan nu, håller du med?
Ja, no, när du säger det så börjar det väl vara ett tag sedan, även om det inte var så länge sedan.
Nej, men det är kanske inte ändå en av de grejerna man tänker på när man tänker på fotbollsåret 2022, även om det var en häftig grej förstås.
Och i avsnitt 12 så pratar vi om Niko Hämäläinens övergång till Botafogo. Och jag blev ju själv stor, eller big in Brasil, efter att jag är någon brasilianska Botafogo-supportrar hade fångat upp mina tweets om att Niko Hämäläinen skulle gå till Botafogo. Och jag jämförde, eller jag sa ju att han var vänsterback och skulle spela på samma position som Nilton Santos, tidernas bästa vänsterback. Men jag konstaterar egentligen bara faktum, men brassarna, jag vet inte om de ville säga något annat eller som missförstod. Jag var ganska tydlig, men de trodde i alla fall att Niko Hämäläinen själv hade sagt att han skulle gå till Botafogo för att spela vänsterback på Nilton Santos position. Och det tog ju fart det, och jag vet inte om det är mitt fel att det blev för höga förväntningar på Niko Hämäläinen eftersom Twitter fullständigt exploderar. Men vi kan väl konstatera att Niko Hämäläinens tid i Botafogo blev allt annat än lyckad. Det blev väl 14 minuter ett inhopp i brasilianska kuppen och inget mer. Han blev inte någon ny Nilton Santos i alla fall.
Nej, no, det är ju inte de lättaste skorna att fylla, och ingen har väl någonsin fyllt dem efter att Nilton Santos själv slutade. Men Hämäläinen är väl tillbaka i Queens Park Rangers nu i Championship. Ja, han har inte kollat riktigt hur jag går för honom där, inte på länge, men tiden i Botafogo blev inte något riktigt lyckad i alla fall.
Jag läste att han har 3 framträdanden i Queens Park Rangers den här hösten, men nu börjar han verkligen vara tillbaka i frysboxen där. Men vi konstaterar i alla fall och håller väl fortfarande hans övergång till Botafogo som en av de mäktigaste en finsk spelare har gjort, även om det bara blev en kvarts speltid.
Ja, han blev väl med den kvarten ändå första finländaren som har spelat i Sydamerika, eller för ett klubblag i Sydamerika, så är ju ändå någonting. Men vi går väl vidare till avsnitt nummer 13, och det var väl första delen i serien om mina landskamper. Vi har ju släppt några avsnitt till sen dess, och det är väl inte desto mer att återberätta om. Ni får väl gå och hör på de avsnitten om ni är intresserade. Så vi går vidare till avsnitt 14 istället. Det härliga är globalt. Ja, men det var här vi pratade om dina tweets. Det var avsnittet efter, så vi gick väl igenom alla de här tweetsen och hur brasilianerna, Botafogo-anhängarna reagerade på Hämäläinens flytt dit och dina tweets. Men annars minns jag att vi pratade om AC Oulu mot Ilves som vi var på i Vasa på Sandviken, Elisa stadion. Som den hette då innan den böt sponsornamn till Lemonsoft-stadion. Men ja, det är väl en av de märkligare fotbollsupplevelserna man har varit på. AC Oulu mot Ilves på neutral plan i Vasa. 2-2 slutar väl matchen. Vad så att Ilves kvitterar i sista minuten, eller vad är Oulu som kvitterar? Någon där.
Ja, jag minns väl mest att en busschaufför gick ner på plan efter matchen.
Ja, nu överlag kan vi väl komma ihåg Veikkausliga våren för sådana här grejer, att det var mycket konstiga matcher som spelades, vissa på neutrala planer och vissa med snökaos, och vissa spelades 2 matcher på samma dag på samma arena efter varann och sådana grejer. Det var ganska kaotisk start på Veikkausliga-säsongen. Avsnitt 15 då. De flygande åsnorna nämnde vi det avsnittet, och jag viskade ju om att det var mycket snack om Chievo Verona då, den tyvärr nedlagda föreningen numera, men det var väl för att Hetema i Perparim hade flyttat till HJK just och avslutat sin över 10 år långa tid i Italien där stora delar av tiden spelades i just Chievo Verona. Vi konstaterar väl att klubblegenden där Sergio Pellissier har återstartat Chievo eller försöka återstarta föreningen, men att de nu heter Clivense. Jag kollade upp hur det går för de här Pellissiers mannar. De spelar väl i serien under Serie D, Excellensan, femte divisionen i Italien. De leder faktiskt den med ganska bra marginal, så Pellissiers Clivense är på väg upp i Serie D. I finrummet då får man nästan säga, italiensk fotboll, eller upp i proffsligorna. Så Clivense på väg upp i Serie D, kan vi konstatera. Ja, avsnitt 16 då sen. Inget kanske desto mer att anmärka på där. Det var väl mycket snack om att Veikkausliga-säsongen började vara igång och italienska toppstriden och så vidare. Aktuella grejer, men vi kanske inte stannar vid alla avsnitt och går kanske vidare till 17 istället.
Oj, 17 hade jag inte så mycket heller att tillägga förutom att vi pratar om effektiv speltid som gamla domaren Klättenburg hade föreslått att man skulle stanna klockan sista halvtimmen eller någonting sånt. Och även om inte har blivit så fick vi i alla fall en liten uppdatering kring den saken när vi i VM fick se långa tilläggstider. När domaren la till mer minuter än vi har sett tidigare, så det var ju, vi är väl i alla fall någonting på vägen där gällande den saken att man inte ska kunna slösa hur mycket tid som helst nu.
Ja, jag hoppas ju själv att vi återgår till en normal med normal tilläggstid jag, men ja, vad nämnde vi annars? Cremonese blev klara för Serie A här, men deras vistelse i Serie A ser ut att bli en fransk visit, eller vad säger man? Kortvarig åtminstone, de ligger väl på nedflyttningsplats och ser ut att åka ner raka spåret tillbaks tyvärr.
I nästa avsnitt, nummer 18, så hade vi två riktigt stora fel. Eller det ena var väl du själv som stod för det, när du trodde att Milan skulle kollapsa på slutet i Serie A och att Inter skulle springa förbi. Men Milan vann ju titeln till slut och du hade fel, för de förlorade inte mot Sassuolo där i avgörande. Men ett gemensamt fel hade vi ju när vi har jämfört Kalle Multanen med Alexander Mitrovic. Alltså Mitrovic tidigare då när han inte var så bra i Premier League men alltid bra i Championship. Och vi konstaterar väl egentligen bara faktum, för Multanen hade ju inte heller varit någon bra i högsta ligan. Alltid öst in mål i näst högsta. Men ja, och vi tvivlar på att han skulle lyckas den här gången. Men han motbevisade oss och vi hade fel och lyfte på hatten för Kalle Multanen som jo mest mål i VPS gångna säsongen och var en stor bidragande orsak till att de hölls kvar.
Ja, oh, Mitrovic har dessutom gjort det bra i Premier League och Östin mål, så vi hade mycket fel där med den jämförelsen, men det var ganska korrekt ändå dittills, skulle jag vilja hålla fast vid. Annars klagar vi väl på VPS konstanta reklamuppläsning mitt under matcherna. Det var väl ett återkommande klageri under hela sommaren, hela säsongen från vår sida på den fronten. Det blev väl inte något bättre, men kanske vi får hoppas på att bättras till den här kommande säsongen då. Avsnitt nummer 19 fortsatte vi att förbrylla oss över VPS sedan nu, efter att de hade räknat träningsmatcher eller officiella träningsmatcher in i spelarnas antal matcher för VPS. Så det var någonting med Steven Morrissey att han hade gjort något visst antal matcher, var det något jubileumsantal eller något, men det var för att de hade räknat in träningsmatcher, eller officiella träningsmatcher som man ju aldrig brukar räkna in. Ingen räknar väl träningsmatcher, men det fanns tydligen officiella och inofficiella träningsmatcher och allt möjligt, så vi förbryllade oss över VPS märkliga sätt att föra statistik på. I övrigt minns jag väl inte något jättemycket från det avsnittet.
Och i avsnitt 20 hade vi med en gäst igen, Liri Donkel Mendy, en fotbollsagent. Så gå gärna in och lyssna på det avsnittet om inte ni har gjort det, för där får ni vet lite mer hur det går till när en agent jobbar.
21 sen. Det var besvikelsen efter förlorad Champions League-final för Liverpool, men också besvikelse över arrangemanget utanför matcharenan Stade de France. Det var kaos och dåligt kött av både polisvakter och arrangörer som ledde till otrevliga scener och alla möjliga, eller all möjlig problematik där. Så det var väl ett ganska negativt avsnitt.
Men vi kan konstatera att fransk polis är skyldiga i samband med franska myndigheter och polisen och UEFA är vad de som hade ställt till det, så det var i alla fall inte Liverpool-fansens fel, och det var vi ju tydliga med och jag har ju blivit bekräftat i efterhand också.
Ja, det var varken Liverpool eller Real Madrid-fansen ska det säga. Det var väl andra gäng som spökade där och var förstörd, men lite positiva var vi i avsnittet också, eller jag. Jag pratade om Matteo Scozzarella när Monza hade blivit klara också för Serie A. Jag hyllade Matteo Scozzarella och sa att honom ska ni håll koll på under säsongen i Serie A som väntar för Monza. Men kan ju konstatera med facit på hand att hittills har han inte gjort en enda match och inte ens varit med på bänken i en enda match för Monza i Serie A, så ni har inte fått njut av honom inte.
I avsnitt nummer 22 pratar vi lite om finalissima, alltså sydamerikanska mästarna mot europeiska mästarna. Matchen som spelades i London där Argentina vann mot Italien. Jag tyckte att Messi var tillbaka i gammalt gott slag och det visade sig vara rätt, för ett halvår senare så lyfte han ju som bekant VM-bucklan. Ja, det han visade på sommaren så visade sig vara den gamla Messi igen.
Ja, då vi talade om Messi så minns jag att jag beklagade mig över mitt, som jag utsåg till tråkigaste eller sämsta tröjköp i mitt liv. Då jag klagade på att jag köpte en Messi-tröja när jag hade i Portugal för en resa för ungefär 10-15 år sedan. Jag köpte en Messi-tröja istället för alla möjliga andra roliga tröjor som fanns där. Men det var ju en Messi-argentinsk landslagströja, så nu efter nyligen vunnit VM-guld för Argentina med Messis prestation i turneringen så är väl nog den tröjan kanske värd rätt så mycket ändå, så man får väl vara lite nöjdare nu så här ett halvår efter. Och annars minns jag att vi pratade mycket om Montenegro som fotbollsland och gick igenom lite hur deras fotbollshistoria har sett ut. Det var väl då Finland skulle möta dem i Nations League här, så det var lite aktuellt med Montenegro också.
Och i avsnitt nummer 23 tog vi ut en personlig 23-mannatrupp, våra favoritspelare genom åren, så är väl ett tidlöst avsnitt, inget mer att säga om det. Men i avsnitt 24 då, vad hade vi där?
Jag minns att vi pratade Confederations Cup, minnen därifrån. Fin turnering, tyvärr numera nerlagd. Annars pratade vi väl också om att HIFK började komma hot om att de skulle gå i konkurs här, och så hade vi varit på HJK mot VPS på Karlsplan i en kuppmatch där vi fick bevittna den sämsta straffläggningen man någonsin har sett.
Och avsnitt 25, 26 och 27 har vi väl inte så mycket att säga om egentligen, är väl två av dem var väl någon form av specialavsnitt. Om vi går vidare till avsnitt nummer 28 då, så då pratar vi om Lilleström som var till Seinäjoki och spela. Var Conference League kval och det var ett stort bortafölje som följde med och norrmännen var exalterade över att de var tillbaks ut i Europa, men det var väl egentligen då som är pika, för de åkte ju i följande runda mot Royal Antwerp och fast man ledde ligan så kraschar man ju på hösten och slutar på fjärde plats först, så Lilleströms peak var i Seinäjoki och sen gick det bara utför.
Och här var väl också våran peak för året, åtminstone enligt lyssningsantal, för du sjöng väl Lilleströms sång på norska, en av deras supportersånger, och den fick fart den och började spridas bland Lilleström-fansen, så de kom i hundratals stora massor och spela upp det här avsnittet då. Jag vet inte, de spelade väl främst uppe för själva sången, men vi fick en massa, eller flera hundratals lyssningar mer än vi vanligtvis brukar. Så det var årets mest lyssnade avsnittet när Lilleström-fansen upptäckte din sång på norska.
Och avsnitt 29, 30 och 31 också, olika typer av specialavsnitt. I 29 hade vi med oss Daniel Geisor och pratade om Kiisto. Och i 30 så var det nytt avsnitt av dina landskamper. Och i avsnitt 31 hade vi med oss en gäst från finska högsta ligan, Axel Widjeskog, som spelar i Kups. Och han fick ju faktiskt ta sin andra kupptitel i karriären. Han vann kuppen i fjol och vann kuppen år efter då, 2022. Så han fick ju lyften till pokal, och är ju inte något dåligt för en så ung spelare att redan ha två kupptitlar på CV:t.
Nej, det är det ju inte. Tyvärr blev inget Veikkausliga-guld den säsongen, fast de var med länge i toppstriden, och sen blev det ju uttag i Europa-kvalet också mot Young Boys, men fint ändå att han fick lyften till kupptitel där. Sen i avsnitt 32 då, väl mycket Italien-fokus. Du var väl på resa till Italien då. Vi gjorde lite tippningar om Serie A-säsong och Serie B-säsonger och sånt. Va? Minns du någonting speciellt eller skilt från det avsnittet?
Ja, det var väl här vi hade funderat hur jag ska gå för Pohjanpalo i Venezia. Och jag var väl lite överoptimistisk och pratade om vad är 20 mål? Plus 20 plus i Serie B för Pohjanpalo, och du var mer skeptisk, och det såg ju mörkt ut i början och Venezia hackar rejält, men nu har han ju hittat formen och skjutit upp Venezia till mitten av tabellen och har väl en 7 mål eller någonting i dagsläge, så är en bra vår så kan han komma upp i ännu mer mål.
Ja, Serie B har ju rullat på medan VM har spelat, så övriga ligor har haft paus, så Pohjanpalo har växlat upp under den perioden, även om kanske många har missat här då, eftersom att allt fokus har varit på VM. Men han börjar komma igång där, 7 mål tror jag borde stämma, och så några assist då i nuläget, så kanske han ännu kan komma upp i det där 20 målen du pratar om.
Och avsnitt 34 var också ett specialavsnitt om HJKs Champions League 98. Och väl i samband med att de skulle kvala för att komma till Europa en gång till. Och man kom ju till Europa League där vi såklart har pratat mycket om deras framfart där när de mött Roma och Betis och sådana lag. Men avsnittet efter, nummer 35, har vi någonting därifrån?
Det var väl mest snack om Arda, och då var det två stycken Arda, både Arda Turan och Arda Gules. Turkiska spelare vid namnet Arda. Arda Gules, en ung talang på gång som du har hört stora saker om, och så lite kontroverser kring Arda Turan då väl också.
Och avsnitt 36 är väl inget nytt som har hänt sedan dess, men i 37 avsnittet pratar vi om att Diego Costa hade blivit klar för Wolverhampton, och vi förutspådde hans säsong, och vi bad väl lyssnarna rösta om det blir kanon eller kalkon också. Och ja, det är väl just nu så står han på 0 mål och ett rött kort.
Och en annan kaosspelare som också blev klar för en ny klubb var ju Balotelli, som blev klar för Sion i schweiziska ligan. Och där har väl gått lite bättre, 5 mål på 9 matcher. Men han hade väl inte ens varit en Sion-spelare i några riktigt många timmar innan det blev direkt en nattklubbskandal, vill jag minnas. Så nu har det varit stökigt där också nu.
Och i avsnitt 38 så pratar vi om att Lilian Thuram, den franska världsmästarbacken från 98, var i norra Sverige i Jokkmokk. Skulle han ha en föreläsning i Folkets hus i Jokkmokk? Vi har absolut ingen aning. Vi har inte fått fram någon info om hur det här gick eller hur många som var där. Och ja, vi får väl hoppas att det var någon som var där och bevittna Thuram. Om han ens var där själv, men enligt all info skulle han ju dyka upp där och föreläsa om rasism i samhället och no, såna ämnen. Men, ja, kanske var en 5-6 personer som var där och lyssnade på Turammo är väl. Om det var du som var en av dem så hör av dig.
Och i avsnitt 39 då. Då hade vi väl med oss en gäst, Emil Gullblom, som har bott i Nottingham i ett år eller ett halvår eller någonting sånt. Det var fokus då på fotbollsstaden Nottingham och kanske då främst Nottingham Forest som blev klara för Premier League-spel till den här säsongen. Och ja, det var stor spelare Ruljans under sommartransferfönstret och har väl gått lite halvknackigt under hösten. De slog ändå Liverpool och tog nyligen poäng mot Chelsea och de ligger väl under nedflyttningssträckan, men det är väl inte omöjligt att de håller sig kvar. De är med i striden i alla fall, så lite så har jag gått för Nottingham i botten av serien.
Ja, jag är väl precis som Emil varna för också att Nottingham kommer nog måste slåss i botten hela säsongen, men desto bättre har jag gått för Emils favoritlag Arsenal som toppar Premier League och rinner iväg från Man City nu känns det som, men Emil vill väl inte att jag delar ut några pokaler här i januari redan, men vi som inte är Arsenal-supportrar ser ju att de har skaffat sig ett ordentligt försprång i tabelltoppen.
Ja, det ser ju onekligen bra ut för Artetas mannar som verkar ha faktiskt någonting på gång. Och Emil var väl ändå ganska positiv där i avsnittet, fast det var redan i höstas. Men ja, lag har tappat stora försprång förr efter ledning i januari. Så man ska nog vara försiktig med vad man delar ut redan här.
Och i avsnitt 40 så gick vi väl igenom, det var väl veckan efter att vi hade varit till Liverpool och England och sett på både Liverpool och på Stoke också, men ja, Liverpool-Brighton såg vi ju, och i Brighton spelar ju många spelare som vi sen skulle se i VM, flera från Ecuador till exempel, men allra främst kanske Alexis McAllister som skulle vinna VM för Argentina några månader senare. Det var väl inget vi hade. Vi noterar ju att Brighton var väldigt bra den här matchen och att de har någonting på gång och att de har flera bra spelare, men att McAllister skulle vara ordinarie i argentinska landslaget och vinna VM och bli en nationalhjälte, det har vi väl inte räknat med, men det är så kul i efterhand att ha fått se honom live.
Ja, ganska sjukt faktiskt. Annars pratade vi väl också snabbt om att Xabi Alonso hade tagit över tränarjobbet i Bayer Leverkusen och fundera på hur det skulle gå för honom där och prata och jämföra någonting med Hypie som också var där i Leverkusen som tränare i något skede. Men det blev en ganska tuff start på Alonsos tid i Leverkusen. De vann väl stort mot Schalke i första matchen, men sen blev det flera raka matcher utan vinst. Några förluster oavgjorda, men de avslutade väl med tre raka segrar i alla fall inför VM-uppehållet, så avsluta inför VM med positiva vindar och Radetskis lag, Alonsos lag tar väl så småningom upp här ligaspelen nu igen efter den vinterpausen i Bundesliga. Sen avsnitt 41, 42, 43 har vi väl inte egentligen så jättemycket speciellt att säga om. Vi pratar väl om EM-kvallottningen för Finland där i ett av de avsnitten åtminstone. Det börjar ju närma sig det här kvalspelet nu och vi utsåg Finlands grupp till en drömlottning. Så är ju någonting vi har att se fram emot det nu i 2023 i alla fall. Finlands kvalspel till EM 2024. Man har ju stora förhoppningar på när det drar igång. Även i mars det drar igång.
Ja, och det kommer gå ganska snabbt eftersom EM-kvalet brukar börja på hösten 2022 skulle jag börja. Men eftersom VM var så sent i år så kommer det bli ett mer komprimerat schema när EM-kvalet börjar och drar igång. Bara lite mer än ett år före mästerskapet 2024 sommaren. Men ja, avsnitt 44. Då pratade vi väl, eller det var väl jag som hade varit i Italien och kollat på några matcher där och kan väl i efterhand konstatera att jag såg många spelare som en månad senare skulle spela i VM. Som till exempel Dumfries i Inter och Giroud i Milan och De Vrij i Inter. Och halva Serbien i Torino, Vanja Milinkovic-Savic och ja, Vlasic från Kroatien spelar i Torino. Världsmästaren Lautaro Martinez såg jag i Inter. De Ketelaere i Milan. Precis som då vi var kolla Liverpool tidigare i höstas, så var flera spelare här också som man såg på hösten som skulle spela VM i november-december. Jag var ju på Roma också och där hade vi ju också några VM-spelare. Men mest anmärkningsvärt efter det här avsnittet är väl, jag pratade ju om att Inters Kurva Nords supporterledare, ultrasledaren, blev ihjälskjuten en timme före matchen. Och att det blev en stor, ja, man skulle hedra honom och tömma läktaren och inte sjunga någonting från kurvans håll. Och bara några veckor efter det här så kom ju, eller någon månad efter, kom ju beskedet att man går ihop, alla ultrasgrupper på Kurva Nord, alla intersupportergrupper går ihop under en gemensam grupp, Kurva Nord Milano. Man kommer inte mer ha olika grupper som håller till i kurvan, utan alla kommer vara lyd under samma banderoll, om vi säger så. Kurva Nord Milano ska de heta. Är väl hänt förr också när Lazio, ja, eller var väl då Lazio bröt loss i Riducibili och började med Ultras Lazio, men är väl bara en någonting man säger ibland för att gå vidare, men i det här fallet så handlar det om att han, ultrasledaren, dog och man ville gå vidare och börja om på ny kula.
Ja, annars i det avsnittet betygsatt vi väl alla lagen i Veikkausligas säsonger, ligasäsonger, och tog kuppspel och Europaspel i beaktning och stäng ner den inhemska ligasäsongen.
Och i avsnitt nummer 45 hade vi med oss ännu en gäst, Jeremias Sträng, och ja, vi pratade om hans tid i Madison i USA. Och ja, vi får väl se hur det går nu när han är tillbaka i SJK.
Ja, på sen 46 VM-specialen var våra tankar inför VM. Mycket gnäll, mycket negativitet inför det stundande VM-slutspelet.
Ja, vi klagade, men några avsnitt senare så var vi desto muntrare, för jag hade fotbollsmässigt varit ett av de bästa mästerskapen vi har upplevt. Och avsnitt 47, där pratar vi om gruppspelet, och i 48 så summerar vi VM. Men i 47 avsnittet så nämnde vi ju att Onana hade blivit hemskickad, eller om han hade åkt hem själv från Kamerun, målvakten där. Och då tänkte jag så här, fråga dig, kommer du på några andra spelare som har blivit hemskickade från mästerskap tidigare, från VM-slutspel?
Ja, nu har vi ju flera goda exempel. Anelka är ju min första, han är min go-to-hemskickning, men vi har Muntari och Kevin Prince-Boateng från Ghana, och så har vi Kalinic 2018 från Kroatiens trupp när han vägrar bli inbytt från bänken. Och har vi mera som jag glömmer, Roy Keane 2002 från Irland blev väl hemskickad eller någonting sånt. Och har vi väl säkert flera andra exempel som jag inte kommer på här nu på rak hand.
Jag tror också Neil Quinn blev hemskickad samtidigt som Keane 2002. Effenberg blev väl hemskickad från Tyskland 94. Zlatko Sahovic, stora stjärnan i Slovenien, han hamnade också i bråk och blev hemskickad från Sloveniens första mästerskap 2000, eller första VM-slutspel någonsin 2002 också han. Men ja, 48 avsnittet så funderar vi väl lite hur det ska gå när argentinarna ska hyllas efter VM-guldet, och jag pratade om 2-3 miljoner på gatorna, men det var ju 5 miljoner. 5-6 miljoner till och med som var ute på gatorna i Buenos Aires. Så det visade ju sig tyvärr att bussen inte kunde åka nå längre än några kilometer innan. Man måste hämta spelarna med helikopter och köra dem bort från folkvimlet. Det blev för stort kaos, men vilka scener vi fick se, va? Ja, största festen som någonsin har ordnats i världen.
Ja, det var bara i Buenos Aires väl, det var de 5-6 miljonerna, så det var i princip hela Finlands befolkning där, men det firades väl minst lika mycket i alla andra städer i Argentina också.
Och i avsnitt 49 så körde vi återigen en del i landskampsserien om, eller i poddserien om dina landskamper. Och nu är vi då framme i avsnitt 50 alltså. Jag tänkte vi ska avsluta det här avsnittet med också en grej som vi pratade om i något av de här VM-avsnitten. Då vi pratade om att Pelé var i dålig skick och Brasilien skulle spela för honom. Och VM hann ju ta slut, men bara någon vecka efteråt fick vi ju besked då att Pelé dog på sjukhuset i Sao Paulo efter att ha varit där på i dålig skick i en månads tid. Och Argentina vann VM för Maradona. Och vi får väl hoppas att Brasilien 2026 då lyfter bucklan för Pelés skull. Men vi får väl avsluta med att hylla Pelé som är en av de allra största fotbollsspelarna genom alla tider. Och visst, vi är väl båda kanske brukar väl säga Maradona när vi får frågan vem som är bäst någonsin och störst någonsin. Men det är absolut inget fel i att säga Pelé heller. Han är uppe på samma hylla och lika givet svar som att säga Maradona eller Messi. Det var en bra krönika jag läst att det var Simon Bank eller någon som skrev att Maradona är störst, Messi bäst, Cruyff mest betydelsefull, men Pelé han var först.
Ja, Pelé var väl den första riktigt stora, riktiga superstjärnan i världsfotbollen som ju mycket för att sporten skulle växa och hans Santos for runt nästan som en cirkus i hela världen för att visa upp sig och främst att visa upp Pelé, den stora diamanten i det laget. Och som du säger är nu inte alls fel om man väljer att säga honom som störst genom alla tider. Jag börjar själv vara mer och mer ointresserad av den här debatten och jag börjar nöja mig som så att jag har en viss hylla som man kan komma upp till och det är bara tre på den högsta hyllan och det är ju Pelé, Maradona och Messi som är där. Ja, det är väl så svårt att hålla på och jämföra, ha olika tidsepoker och allting och vem som är bättre än någon annan. Så jag håller det hellre till olika kategorier och högsta kategorin, högsta hyllan, där har vi då Pelé, Maradona och Messi nu efter det här året. Pelé och Maradona var väl där själva för, men ja, han är absolut en av de allra största genom alla tider i världsfotbollen.
Och i VM-sammanhang är han största av alla eftersom han är enda som har vunnit tre VM-guld. Han blev global innan fotbollen blev global, hade jag läst att någon också skrev. Det var ju ett bra citat. Det var ju som Maradonas död tog lite som, det kom ju mer som en chock så det tog som hårdare på mig personligen. Men det är väl för att man var förberedd på att Pelé skulle gå bort för man visste att han... Sen de här rapporterna kom så är det som varje gång jag kollar Twitter här läst om det har hänt något mer där. Men till slut var ju inte så överraskande när han till slut somnade in då. Men det var ju fint att han fick fotbollsvärldens hyllningar ända in i slutet. Och alla de här stjärnorna som har visat sitt stöd åt honom. Och brasilianska landslaget också som hade banderoller efter deras segrar i VM där. Man kan väl lite jämföra honom, om man ska jämföra honom med någon i dagsläget så är det ju en Mbappé, en sån typ av spelare. Bara ett ännu bättre avslutare och en anfallare som öst in mål. Men är många som lite som har svårt och som säger så att, eller många vill inte inse att sådana som har spelat förr skulle ha som någon chans mot dagens spelare och är ju helt fel för är ju lika... Om man inte känner till historien då kan man ju lika bra skit i alla världskrig som har varit någonsin om allt som har hänt förr inte har spelat någon roll. För det är ju en skyldighet att kunna jämföra enligt tiden då. Och man ska inte jämföra Pelé med Mbappé idag för de har olika förutsättningar utan man ska jämföra Pelé mot den tid han spelade fotboll i under 50-, 60-, 70-talet. Och hur förutsättningarna var då domarna gav inte något kort när man, sånt som utvisning direkt idag var inte ens frispark på den tiden ibland, och fotbollsskorna var tyngre, bollarna var tyngre, man hade inga massörer eller kostrådgivare eller personliga tränare, ingenting sånt som alla dagens spelare har. Man hade inte något superflyer, Nike Vapor eller vad det nu heter, alla nya skor, utan man hade tunga kängor på fötterna och man drack och söp och åt dåligt och allt vad som, alla förutsättningar var annorlunda, så att man säger att tempo var sämre då, ja visst har allting gått snabbare framåt i tiden, men man kan inte säga att någonting var sämre då, för man måste sätta allting i perspektiv enligt då, och gör man det så, Mbappé till exempel är en av de bästa i dagsläget, men Pelé, han var helt överlägsen på sin tid.
Ja, det är väl lite därför jag inte vill utse bara en till bäst någonsin eller störst någonsin, som jag var inne på, utan jag sorterar det enligt hyllor då, har Pelé, Maradona och Messi där då, alla ifrån olika tidsepoker, men de tre jag håller på högsta hyllan. Och jag vet inte, vet jag nog riktigt om jag håller med om att han var som Mbappé heller, förstås. Det är väl svårt att jämföra Pelé med någon. Jag tycker man behöver inte jämföra han med någon. Han går inte att jämföras med någon. Jag skulle kanske mer vilja säga att han är den perfekta anfallaren eller perfekta offensiva spelaren. Han kunde väl spela var som helst på offensiv position och behärska väl i princip varje moment av fotbollsspelandet. Så han var väl den kompletta offensiva spelaren åtminstone, och därför han fick smeknamnet kungen då. Men ja, en legend som aldrig får glömmas bort och aldrig kommer glömmas bort. Ja, när jag växte upp och frågade farsan vem är bästa spelaren i världsfotbollshistorien, så sa han alltid två namn, att det är antingen Pelé eller Maradona som man brukar hålla som högst, och farsan kanske själv luta mer mot Maradona han också, men han vill som inte heller trycka ner Pelé och säga att, eller han sa att Pelé är väl lika rätt att säga Pelé som Maradona, och håller man väl fast vid ännu, och Messi har väl lagt still dit, men ja. Pelé sa väl då Maradona gick bort att han vill en dag sparka boll med honom i himlen, så man kan ju tänka sig att det de sysslar med där i himmelriket, de två, Maradona och Pelé nu då, är väl en vacker syn kan jag tänka mig.
Och jag kan vi ju konstatera, om man skulle sätta upp ett All-Star-team med icke-levande spelare mot levande spelare, så är det ju är bara så att de icke-levande skulle vinna, för där vi börjar ha mist många legender nu, och där har vi, är väl bara Beckenbauer från ett all time genom alla tider som lever som mittback i ett sånt lag. Men ja, vi får väl kanske någon gång ta ut våra All-Star-drömmelvor genom tiderna. Men Pelé, 3 VM-guld, 4 VM var han väl med i. 58 kom han från ingenstans som 17-åring i Sverige. Det är som helt sjukt att man bodde utanför Göteborg i Hindå. Så han var inte ordinarie ens i början av VM, men sen så var väl någon som övertalade Feola, förbundskaptenen där, att han och Garrincha skulle komma in och spela. Sen fick han chansen där efter någon match, och väl mot Sovjet eller Österrike, Sovjet på Gamla Ullevi, som han spelar och gör det bra, och sen är han ju dominant i resten av VM. Från ingenstans kom han, och det var i Sverige han gjorde, och därför är så Pelé så stor i svenskt folkhem och i alla många äldre generationer i Sverige som minns olika storyn om då brassarna var i Sverige VM 58. Sen 62 så var ju Garrincha som ledde Brasilien till guld. Pelé var ju, han blev väl skadad i andra gruppspelsmatchen. Men han fick ändå vinna VM där, och sen 66 blev han ju helt söndersparkad i England och Brasilien åkte ur gruppen. För det var ju en sån tid när man skyddades inte av domarna på samma sätt som idag. Men så kom han ju på ålderns höst tillbaka till ännu ett VM-slutspel 1970 i Mexiko och led Brasilien till ännu ett guld då, och sitt tredje VM-guld som han är ensam om att ha i prisskåpet.
Ja, så då stänger vi väl ner det 50:e avsnittet och samtidigt också året, fotbollsåret 2022 blicka framåt mot 50 nya avsnitt och fotbollsåret 2023 nu här på kommande. Tyvärr fick 22 ett tråkigt slut då Pelé skulle gå ur tiden vår, men som avslutning på avsnittet kan vi väl uppmana er att föreställa er hur det ser ut när Pelé och Maradona nu sparkar boll tillsammans i himmelrike. Det är väl ungefär som man skulle tänka sig att himmelrike ser ut när man tänker på ett paradis.
Och med de orden säger vi tack och på återhörande.